الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه المصطفى الذي أرسله إلى الناس كافة عليه أفضل الصلاة والسلام ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إذا fortsätter vi att tala om paradisets beskrivning som är del 5 av denna serie. Det paradis som Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för de troende i detta liv. De som har iman och agerar rättfärdigt i detta liv. Det är de som kommer att få ärva paradiset i nästa liv. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska göra oss bland de människorna som får ärva hans eviga paradis. Amin. Och som sagt var, dessa lektioner är tagna från Ibn Qayyims bok Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, där han beskriver paradiset. Och det är en mycket tjock bok, men vi har inshallah försökt förkorta så gott vi kan genom att ta bort alla svaga hadither och så vidare. Och vi tar även förklaring från Ibn Qayyims Nuniya, hans poesi, där det finns en beskrivning av paradiset som även är förklarad av Sheikh Fawzan hafizahullah. Och vi ber Allah att han ska öka oss i kunskap. Det kapitlet vi har kommit till nu är kapitlet om vad som kommer att utropas till de troende i Jannah. Antingen så kommer det utropas någonting av Allah subhanahu wa ta'ala, och det kommer det göra, och det kommer att utropas någonting av vissa änglar. Imam Muslim rahimahullah har berättat i hans bok Sahih Muslim från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu och Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: en utropare kommer att ropa ut: ni ska nu vara friska och aldrig mer bli sjuka. Ni ska få leva och ni ska aldrig dö. Ni ska vara mätta och ni kommer aldrig mer att vara hungriga. Ni ska njuta och ni kommer aldrig mer att ha det jobbigt. Detta är vad Allah säger: wa nudu an tilkumul janna uriftumuha bima kuntum ta'malun. Sen läste profeten sallallahu alaihi wasallam denna vers och menar då att det är detta som Allah menar med denna vers, som kan översättas till: detta är paradiset som ni har fått i arv för era handlingar. Ett paradis där man då ska vara frisk, aldrig bli sjuk. Man ska leva och aldrig dö. Man ska vara mätt och aldrig bli hungrig. Njuta och aldrig ha det jobbigt. Och denna vers finns i surat al-Araf, vers 43. Och Imam Muslim har också berättat i hans Sahih från Suhaib radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: när paradisets folk fått gå in i paradiset och eldens folk gått in i elden, då kommer en utropare att ropa: ja ahl al-janna, folket av paradis, Allah har lovat er någonting. Och då säger de i paradiset: har han inte gett oss mera vikt i våra vågskålar, alltså av goda gärningar? Har han inte gett oss vita ansikten, tagit in oss i paradiset och räddat oss från elden? Då tar Allah bort skynket som är mellan dem och honom, och de får se på Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam: för vid Allah så har de inte fått något som är mer kärt till dem än att kolla på honom azza wa jal. Så här finner vi också att en utropare kommer att ropa i paradiset att Allah har lovat er någonting. Ni har ett löfte hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och att detta löfte är att de ska få njuta av att kolla på Allah subhanahu wa ta'ala som är den högsta belöningen i paradiset. Må Allah ge oss denna belöning. Och det kommer vi inshallah att tala om i ett annat kapitel i kommande lektioner. Och det har också berättats i Bukhari och Muslim från Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah azza wa jall kommer att säga till folket av paradiset: Ja ahlel jannah, folk av paradis, är ni nöjda? Och då folket av paradiset kommer svara: Labbaik rabbana wa sa'daik, typ vi hör Allah och vi lyder dina beordringar. Och de säger: Ja, det är klart vi är nöjda. Hur skulle vi inte kunna vara nöjda då du har givit oss det som du inte har givit någon annan från din skapelse? Och då säger Allah: Jag ska ge er någonting som är bättre än det. Och då säger de: Vår Herre, vad är bättre än detta? Då så säger Allah: Jag ska ge er mitt välbehag, rida, mitt välbehag, och aldrig mer bli arga på er. Och vad är bättre än detta? Så vi finner här i detta kapitel att Allah subhanahu wa ta'ala, hans majestät, kommer också att tala till paradisets invånare. Och att de ska få denna höga belöning, som är att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge folket av paradiset hans riba, hans välbehag, och att han aldrig mer ska bli arg på dem. Och Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Yadkhul ahlul jannatil janna wa ahlun naril nar. Att folket av paradiset kommer gå in i paradiset, och folket av elden kommer att gå in i elden. Och sen kommer en utropare att ropa ut mellan dem, och han kommer säga: Folket av paradiset, ingen mer död. Och folket av elden, ingen mer död. Ni kommer alla att vara för evigt vart ni befinner er. Och den har också nämnts, denna hadith, liknande riwayat, att döden då kommer hämtas i formet av ett lamm eller får och läggas mellan paradiset och helvetet, och alla kommer känna igen den. Och då kommer man att slakta döden och ropa ut detta: Och folket av paradiset, liv och ingen död. Och de kommer att bli ännu gladare. Och folket av elden, ni kommer att leva för all evighet, och det kommer att öka deras sorg. Och detta kall och rop kommer alla att höra, vare sig de befinner sig i paradiset eller i elden. Må Allah skydda oss från hans eld. Nästa kapitel handlar om paradisets träd och skuggorna och trädgårdarna som finns i paradiset. Allah säger i surat al-Waqi'a: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Och det som tillhör den högra sidan, vad väntar den som tillhör den högra sidan? Framgång. De kommer att vara bland lotusträd utan taggar, och bland talh, som är bananträd, med frukter som växer tätt över varandra. Och de ska få vara i långa skuggor och vid ständigt flytande vatten, eller ständigt rinnande vatten, och ett överflöd av frukt vars förråd aldrig tar slut och inte heller är svåra att nå. Allah säger också om träden i paradiset: Zawata afnan, surat ar-Rahman, vers 48, vilket betyder Paradiset som är fullt av grenar, alltså träden som finns där i, har många grenar. Och Allah säger också i surat al-Rahman, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman, att i dessa två paradis finns frukter, palmträd och granatäpplen. Vers 68. Och i tafsir, förklaringen på den här första versen, att det kommer finnas lotusträd utan taggar, så har det berättats att sahaba brukade säga, Allah, han gynnar oss med beduinernas frågor. Ni vet att sahaba inte brukade fråga för mycket. För Allah säger i Koranen att fråga inte om saker. Om de blir tydliga för er, så kommer det att typ vara svårt för er. Eftersom att allt det som Allah är tyst om, det är halal. Så om man går och ställer en massa frågor, då kan det ske att denna sak kanske blir förbjuden. Så det är bättre att inte fråga för mycket. Men sahaba, de blev mycket glada om en beduin kom från öknen för att ställa frågor till Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så att de också kunde ta nytta av dessa frågor. Och de sa, en gång så kom det en beduin och han sa, ja Rasulullah, Allah har nämnt att det finns farliga träd i Jenna, och jag trodde inte att det skulle finnas någonting skadligt i Jenna. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han blev förvånad. Han säger, vilket då? Vilket träd är skadligt? Då så sa mannen, Asidr, det här lotusträdet, det har ju taggar. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, säger inte Allah, fi sidrin makhdud, med lotusträd utan taggar. Så Allah subhanahu wa ta'ala khaddada, yani han tog bort de här taggarna och bytte ut varje tagg mot en frukt. Vilket bevisar att det finns ingenting skadligt i paradiset. Och sen i förklaringen på att talh, som är det här bananträdet, så säger de flesta av de lärda, av sahaba också, att vad som menas med den här versen är just bananträd. Och andra säger att det är träd som bär frukt och är helt täckt med blad, så att man inte kan, så att man inte kan se stammen på trädet. Och gällande träden i paradiset, så har det berättats i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns ett träd i Jenna där en ryttare kan rida i dess skugga i 100 år utan att han kommer ur denna skugga. Läs om ni vill, fi dhillin mamdud, i en lång skugga. Och det nämns i Ahmed att detta träd kallas för Shajaratul Khuld, evighetens träd. Och det här är någonting som man kan tänka på. Ett träd, det är så stort att skuggan på trädet tar mer än 100 år att rida igenom för en snabb ryttare, som det sades i vissa hadifer. Tänk själv, om man rider i 100 år, hur långt man kan rida. Därför finns det många saker i paradiset som är mycket svåra att föreställa sig. Men Allah subhanahu wa ta'ala är mäktig att göra vad han vill. Och det nämndes i en hadith i Tirmidhi att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns inte ett träd i paradiset förutom att det stumme eller stam kommer att vara från guld. Och i andra hadithen nämndes det att rötterna, eller andra affär från sahaba, att rötterna kommer vara från ädelstenar. Och det finns också ett träd i paradiset som kallas för Toba. Och ni har säkert hört det här ordet förut, Toba. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han frågades, Vad är Tobia för någonting? Då så sa han att det är ett träd som folket av paradiset kommer få deras kläder ifrån. Ett träd som det kommer att komma kläder ifrån. Och den hadith är också korrekt. Och många muslimer kommer inshallah att få den här belöningen, det här trädet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i många hadither Tuba, att denna belöning är för den som gör si också. Och bland dessa hadither är hadithen där han sa Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Att Tuba, det här trädet och denna belöning är för den som ser mig och tror på mig. Och sen sa han tre gånger Tuba, Tuba, Tuba till den som tror på mig utan att ha sett mig. Och må Allah göra oss bland de människorna som får denna belöning. Och han sa också en annan hadith Tuba lil ghuraba, att detta träd och denna belöning är till främlingarna. För som ni vet så sa han att religionen började som någonting främmande. Det var någonting underligt då Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med budskapet till Mekka. Han var främmande. Tuba lil ghuraba, denna belöning är till främlingarna. Och han sa bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Så tuba, denna belöning är för främlingarna. Och han frågades vilka är främlingarna? Och han sa unasun salihuna fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. De här främlingarna, det är ett folk, ett rättfärdigt folk som lever bland onda människor, som lever bland många onda människor, och de är få i antal, och de som lyssnar på dem och lyder dem är färre än dem. De som lyssnar på dem och lyder dem är väldigt få, och de som inte lyder dem är väldigt många. Och den här hadith är Sahih, och den finns i Sahih i Ahmed. Så den här hadithen är mycket viktig. Och det är också en hadith som ulama nämner, som förklarar vilka Ahli Sunna wal Jama'a är, de som följer profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba, och de som följer den rätta islam, att de i den sista tiden kommer att vara som främlingar. Om man kommer till folk och säger det här är sunna, det här är bid'a, det här är tawhid, då säger de vad är det här för någonting? Den här personen har kommit med en ny religion. Det här känner vi inte till. Det här känner inte våran pappa och mamma till. Det här är inte för våra madhab. Fast du kommer med starka bevis. Så muslimen måste ha tålamod, även om man känner sig främmande. Och man ska inte gå efter antal och majoriteten av folk, utan man ska följa sanningen, även om man är själv och även om man känner sig främmande. Och bland de underliga träd som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat är trädet som profeten sallallahu alaihi wasallam han såg då han gjorde al-Isra wa al-Mi'raj, himlafärden. Han togs upp på himlafärden. Han kom till det här trädet som heter Sidratul Muntaha, som typ betyder sidra, lotusträdet som finns vid den slutliga platsen. Och han nämnde att det här trädet var väldigt stort. Bladen var stora som elefantöron. Och han sa, jag såg färger på det här trädet som jag aldrig har sett förut. Och han sa, runt trädet fanns det guldfjärilar som flög omkring. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَدْلِيلًا. Att paradisets klasar och frukter kommer att hänga lågt och nära folk. Och en sahabi, Al-Bara ibn Azib, sa angående denna vers att klasarna av dessa frukter kommer att hänga lågt och nära folk. Och sannoliken så kommer Ahlul Jannah, folket av paradiset, att äta från paradisets frukter stående, sittande och liggande, hur de vill. Och denna athar är också sahih. Nästa kapitel som han nämner är kapitlet om frukterna i paradiset, de olika sorter och former och dofter som finns där. Allah subhanahu wa ta'ala säger i början på surat al-Baqarah: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Att ge de som tror och gör goda gärningar det glada budskapet att lustgårdar vattnade av bäckar väntar dem. Var gång de förses med frukter därifrån ska de säga: detta är vad vi försågs med förut. Och de kommer nämligen att få sådant som påminner om det föregångarna. Och de ska få renade fruar som ska och de ska förbli där i all evighet. Och den finns i surat Baqara, vers 25. Så vi finner här att Allah nämner att när folket av paradiset får frukterna från paradiset, då kommer de att säga: detta är vad vi försågs med förut. Det var det här vi fick förut ju. Och de kommer få sånt som påminner om det de fick förut. Och det har nämnts lite olika tafsir, förklaring på den här versen. En av dem är att när de får se frukterna, då kommer de att säga: det här är det som vi brukade få i dunya. Alltså de ser någonting som ser ut som ett äpple och de tänker: det var det här som vi brukade få i dunya. Alltså de känner igen dessa frukter. Eller så betyder det att dessa frukter har vi redan fått i paradiset. Och vad som då betyder, vad som då menas är att de liknar varandra. Den första är inte bättre än den sista. Inte som i dunya, att vissa frukter blir små eller man får en dålig skörd eller någonting. Utan den första är lika bra som den sista. Och den sista som den första. Och de är alla perfekta och liknar varandra. Och det sades också i tafsir på den här versen från Abdullah ibn Abbas och ibn Mas'ud och Mujahid att vad som menas är att frukterna har samma färg, men de ser olika ut och de smakar olika. Alltså om du får ett äpple som är grönt, varje äpple du äter smakar olika, även fast de ser exakt likadana ut. Och det nämndes också från Yahya ibn Kathir, en av salaf, då han sa: unga pojkar kommer att servera frukter i paradiset. Folket kommer att äta av dessa frukter. Och sen så hämtar de likadana frukter. Och då kommer folk att säga: det var det här som vi nyss fick. Och då säger tjänaren: ät, för sannoliken så har den samma färg men den har olika smak. Och det sades också i tafsir på den här versen att de liknar dunjas frukter, förutom att de är mycket bättre. Och många av ulema nämner också att vad som menas är att man kommer känna till namnet på frukterna. Att det finns frukter i paradiset som heter äpplen, granatäpplen, banan och så vidare. Allah säger också i Koranen i surat Al-Haqa, vers 21-23: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Han kommer vara i ett liv av njutning, i ett högt paradis med frukter som är nära. Och vad som menas här är att man tar frukterna hur man vill. Och Ibn Abbas nämnde att om man vill ha en frukt, då kommer den här frukten att komma till honom, så att man får ta den, eller man får ta vilken frukt man vill. Alltså det räcker med att man bara tänker på att man vill ha ett äpple, så kommer typ grenen med äpplet nära människan så att han kan ta den. Allah säger också i surat Ar-Rahman, fihima min kulli fakihatin zawjan, att i dessa paradis finns det två sorter av varje frukt. Och han sa också i de andra paradiset, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman, att i dessa två paradis finns det frukter, palmträd och granatäpplen. Och Ibn al-Qayyim, han nämner att Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner palmträdet och granatäpplena särskilt framför alla andra frukter på grund av att de är mycket speciella. Och Allah nämner också i surat An-Naba att det finns tre gårdar i paradiset av vindruvor och palmträd, för att dessa frukter är bland de godaste av frukterna. Och vad som också bevisar hur otroliga dessa frukter är den gången då profeten sallallahu alaihi wasallam, han bad i moskén Salat al-Kusuf, bönen av solförmörkelse, och Allah subhanahu wa ta'ala gav honom ett mirakel. Han fick se paradiset och helvetet framför sig i bönen. Så sahaba såg att han sträckte fram handen i bönen, men att han sen gick bak. Han tog ett steg bak. Och efter bönen så frågade de honom, vad gjorde du så där för? Då så sa han att jag fick se paradiset framför mig, och jag såg en klase med vindruvor som jag ville ta. Och om jag skulle ha tagit den här klasen med vindruvor, då skulle ni och alla som finns på jorden äta från den här klasen så länge jorden finns kvar. Så en klase med vindruvor skulle räcka så länge jorden finns kvar, och den skulle aldrig ta slut. Vilket bevisar att frukterna i paradiset inte går att jämföra med någonting. Och det har också nämnts att vissa av de här frukterna är vitare än mjölk och sötare än honung, och att de är väldigt mjuka, och att de inte har några kärnor i sig. Det har han nämnts från Abdullah ibn Abbas. Och Ibn al-Qayyim, han nämner något fint i hans poesi, då han säger att hur god är inte frukten vars träd är sådd i misk, den här miskparfymen som är jorden i paradiset. Och detta träd och denna frukt har sedan vattnats med det renaste av vatten. Och han nämner att om du plockar en frukt, så kommer en ny frukt i dess plats. Och man behöver inte vänta på att de ska mogna. Och de är nära, som vi sa. Man behöver inte klättra upp i trädet för att ta ner dem. Och att skuggan till träden är långa, men att denna skugga, den har inte syftet av att skydda mot någon sol eller någon värme, då det varken finns värme eller sol i Jannah. Som Allah säger, la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Att de ska varken utsättas för solens hetta eller för köld i paradiset. Och den här vers finns i surat al-Insan, vers 13. Nästa kapitel är om att plantera eller så någonting i paradiset. Finns det någon som kommer att plantera och odla någonting i paradiset? Allah han säger: "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun." Att i där i ska finnas allt det som själarna längtar efter. Och där ska finnas allt som är en fröjd för ögat. Surat Zukhruf, vers 71. Och den här versen bevisar att folk får vad de vill i paradiset. Allt det som själarna längtar efter får man. Och allt det som ens ögon finner fröjd i får man. Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam en dag satt och pratade. Och bland de närvarande fanns en beduin. Och från de sakerna som profeten sa, alaihissalatu wassalam, var att han berättade om en man från paradiset. Och den här mannen, han bad sin herre, azza wa jall, om tillåtelse att få så någonting, att få odla någonting i paradiset. Och då så säger Allah till den här mannen: har du inte fått vad du vill? Då säger mannen: jo, men jag tycker om att plantera. Så han fick tillåtelsen att plantera. Och han fick ett frön eller några frön. Och så fort han slängde dessa frön på marken, så tog det inte snabbare eller längre än ett ögonblick, så lång tid det tar att stänga ögat, innan växterna hade hunnit blivit helt fullvuxna och stora som berg. Och då säger Allah: ta den, alltså ta den här frukten, son av Adam. Det finns sannoliken ingenting som kan mätta dig. Och då så sa beduinen som satt med profeten alaihissalam att den här mannen måste vara från Quraysh, alltså han som önskade här i paradiset, eller från Ansar, för det är de som brukar tycka om att odla. Och då så skrattade profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Ibn Hajar nämner i Fathul Bari att i vad vi kan lära oss från den här hadithen är att allt som man önskar sig i paradiset från den här världen är möjligt att få. Allt som man önskar sig i paradiset från dunya är möjligt att få. Så vi finner här att mannen fick de här fröna, och så fort han liksom slängde dem eller satte dem i jorden, så växte den här växten upp och blev stora som berg. Och han nämner också Ibn Qayyim från Ikrima, som är en student till Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att en man från Jannah, han, om han bara tänker att om Allah skulle tillåta mig, så skulle jag så någonting eller jag skulle odla någonting. Och utan att han vet det, så står det änglar vid hans dörr och de säger: assalamu alaik, din herre säger att du har önskat dig någonting och han vet det, och Allah har skickat oss med frön. Och den här mannen planterar fröna, och sen så kommer de ut som berg, stora som berg. Och då säger hans herre, som är över hans arsch: ät, son av Adam, för sannoliken så blir Adams barn aldrig mätta. Vilket betyder att människan ständigt vill ha saker och ting. Nästa kapitel, som är det sista kapitlet vi kommer att tala om idag, är kapitlet om bäckarna och floderna som finns i paradiset. De olika sorterna och hur de rinner. Som ni vet så nämns det jätteofta i Koranen: Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. paradis som det ständigt, som det rinner floder under. Och Ibn al-Qayyim, han nämner att de här verserna tyder på vissa saker. Det första är att det finns riktiga floder i paradiset. Det andra är att de rinner och inte står stilla. Och det tredje är att de är under byggnader och slott och träd och trädgårdarna, precis som de är i dunja. Och en annan sak som han nämner är att de här floderna och bäckarna, de rinner på jordens yta och inte i diken, utan de rinner på jordens yta. Allah subhanahu wa ta'ala nämner vissa floder i Koranen som finns i paradiset. Han säger i surat Muhammad i vers 15: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Beskrivningen av paradiset som al-muttaqun, de gudsfruktiga, har lovats kan liknas vid en lustgård där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med oförändrad smak, och floder av det ljuvaste vinet för de som dricker, och floder av renad honung. Och där ska de njuta av frukter av alla slag och förlåtelse från deras herre. Ni har vodå? Ni kan vodå? Skriv med här. Så Allah nämnde i denna vers att det finns fyra sorters floder. Och han förklarade också att de här floderna och det som finns i dem inte kommer att drabbas av det som förstör dessa saker i dunja. Till exempel, det som förstör vatten i dunja är att det blir dåligt, det blir unkelt av att stå länge. Och mjölken blir sur i dunja. Och vinet smakar äckligt och starkt, som är motsatsen till att det blir en njutning. Och honungen i detta liv är ibland inte renat. Så Allah nämnde den totala motsatsen. Ett vatten som är rent och friskt, en mjölk som inte är sur, och ett vin som smakar gott, och en honung som är renad. Och sheikhen, han säger att det här är från Allahs tecken och underverk, att han gör floder, han gör floder att rinna med saker som vanligtvis inte rinner i floder. Och en till sak som också är ett mirakel är att dessa floder inte rinner i ett dike, och att dessa floder hindras från allting som hindrar njutningen av dem. Och på samma sätt som han nämnde att paradisets vin inte har någon av de dåliga egenskaperna som vinet har i dunja. Och här börjar Ibn al-Qayyim, eller han avslutar det här kapitlet med att tala om alkoholen eller vinet i paradiset. Och då han säger, han talar om vinet i paradiset och vinet i detta liv. Han säger att vinet i dunja ger en huvudvärk, och att den som dricker det, han talar och agerar på ett dåligt sätt. Personer som dricker det förlorar hans pengar, Och att det finns alkohol som berusar i detta vin. Och att det har många dåliga egenskaper. Han nämner att vinet eller alkoholen tar kontroll över ens akel, ens intellekt, ens sinnen. Den som dricker alkohol, han talar och agerar omoraliskt. Och det är endast så han kommer njuta av denna alkohol. Om han dricker och blir berusad och inte vet vad han gör och säger. Det kostar mycket pengar. Det ger personen huvudvärk. Det smakar äckligt. Det är smutsigt från shaitans gärningar. Det orsakar hat och fiendskap mellan folk. Det hindrar människan från att komma ihåg Allah och från att be. Alkohol leder också till zina. Och det kanske till och med orsakar att personen gör zina med sina nära släktingar. Den tar bort el-ghira, avundsjuka som finns i människan. Den ger skuldkänslor. Det skämmer ut människan. Och den gör människan till den lägsta av människor. Med de lägsta egenskaperna. Det får människan att vara på nivån av galningar. Och den tar bort alla fina namn och egenskaper som människan kallas för i detta liv. Och den ger människan dåliga och fula namn och egenskaper. Det kan leda till mord och dråp. Och att den fulle mannen eller kvinnan har mycket lätt för att avslöja hemligheter som kan orsaka problem eller en stor katastrof. Och han nämner också att personen som dricker alkohol, han är en broder till shaitan, till djävulen. Varför? För Allah nämner i Koranen att den som slösar, han är shaitans bror. Så personen som dricker, han slösar sina pengar, som ni vet. Någon går ut och festar. Han säger, jag slösar bort 2000 spänn igår kväll. Eller någonting sånt. Så personen slösar bort de här pengarna som vi har fått, som ska hjälpa oss att överleva, att ta hand om vår familj. Alkohol avslöjar också personens brister då han pratar om saker han inte ska prata om. Och det leder till synder och skamlösa gärningar. Det får personen också att underskatta synder och allting som är haram. Och den som är beroende av alkohol får inte gå in i paradiset. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också att personen som är beroende av alkohol, han är som en person som dyrkar statyer. Och hur många krig har inte alkohol orsakat? Hur många rika har det inte gjort fattigt? Hur många ärade har inte blivit förnedrade? Hur många välsignelser har inte tagits bort från en människa? Hur många straff har man inte fått på grund av alkohol? Hur mycket kärlek har den inte förstört? Och hur mycket fiendskap har den inte orsakat mellan folk? Och hur många par, gifta par, har den inte förstört och splittrat? Hur många hjärtan har den inte krossat? Och hur mycket sorg och ånger har den inte orsakat? Hur många tankeställare har den inte gett? Hur många dörrar till gott har inte stängts för den som dricker alkohol? Så han talar mycket hårt mot alkohol. Och han säger att alkohol, det är dörren till allting ont. Och det stänger dörrarna till gott. Som alkohol kallas för miftahul sharr, miftahul khaba'ith, nyckeln till ondska. Så personer som dricker alkohol, han får straff. Och det finns ett till straff som han säger att det här räcker. Det här räcker som straff. Då han nämner att alkohol eller vinet från detta liv kan aldrig förenas med vinet av paradiset i samma mage. Vilket betyder att personer som dricker i detta liv inte får dricka från vinet i nästa liv. Som det har nämnts i hadithen, men sharib al-khamra fi dunya lam yashrabha fi al-akhirah. Att det som dricker från det här vinet i detta liv kommer inte att få dricka från vinet i nästa liv. Och den här hadithen är sahih. Och de onda effekterna som alkohol har är mycket större och mycket värre än det som vi har nämnt. Och alla dessa dåliga egenskaper och effekter finns inte i vinet som finns i paradiset. Så han avslutar med att nämna en fråga som man kan ställa sig, vilket är att om vattnet rinner i paradiset, det flyter och inte blir dåligt eller unkelt, varför ska man då säga så att paradisets floder flyter och vattnet som inte flyter, det blir aldrig dåligt och unkelt? Vad är det då för mening med att säga detta? Då så säger han så här: att vattnet i detta liv, även om det flyter från en flod, om du skulle ta vattnet och stoppa det någonstans, du tar en kopp med vatten och stoppar det någonstans, då kan det bli gammalt och unkelt. Men så är inte fallet med vattnet i paradiset. Och han säger också att det reflekterar över hur Allah har gjort dessa fyra floder i paradiset, som är bland de bästa drickorna som människan kan dricka. Att detta är en ren dricka som kommer att gynna dem och kommer att vara som en måltid för dem. Och det kommer få dem att njuta och leva lyckliga i paradiset. Och det kommer också att vara som en slags botemedel och gynna dem. Och vi avrundar här inshallah ta'ala. Wallahu al-muwaffiq. Och vi fortsätter inshallah tala om detta i nästa lektion, då vi talar om paradiset.